Du känner ju mig nu sedan 150 år tillbaka, eller på att säga, men väldigt länge.
150 avsnitt är 150 år. Ja,
ja, ungefär, ja, så. Ja. Och jag menar, alla som känner mig vet ju om att när jag kör bil, om jag kör bil, mm, vilket jag inte gör så gärna, så går det ju inte fort, eller hur?
Alltså, jag vet inte om jag någon gång åker bil med dig, för jag tänker ju att det skulle kunna vara en fartår också.
Okej, okay, nej. Det, jag är inte sådär.
Du är inte det.
Nej,
du kör långsamt.
Jag kör, ja, långsamt. Jag kör gärna lite under hastighetsbegränsningarna. Så, för att jag,
nej,
tycker,
fy fan, är du en sån person?
Ja, men jag tycker, nej, men jag kör, nej, alltså, men jag tycker inte om när det, jag tycker det är lite otäckt när det går fort sådär.
Jag, ja, men jag kan, på ett sätt kan jag förstå det. Jag vill tänka så, och så på ett sätt tänker jag att jag är inte sån.
Nej.
Inte alls.
Nej, men
okej, berätta. Så, ah, du är en långsamkörare?
Jag är en långsamkörare.
Det är det som är poängen.
Men ja, det är inte det som är poängen. Men nu är det i alla fall så att igår fick vi ett brev från tyska myndigheter. För vi, och jag tänkte mig en gång, oj då, nu har Christian varit dum när vi körde ner till Frankrike här, tänkte jag.
Just det. Du vet direkt vad det innehåller. Ja,
ja. Och så öppnade vi brevet och så var det en bild på föraren som hade kört för fort på autobahn. Och det var ju jag. Och inte så lite fort hade jag kört för fort heller.
Åh, jäklar.
Ja, så jag har kört.
Men var du sett typ så blir om vi kör kortet fort? Nej.
Nej, men 20 km för fort hade jag kört.
Ja. Jäklar.
Så det blev inte gratis, så kan vi väl säga.
Nej, det är inte.
Nej. Men väldigt mycket värt det, för jag har liksom, jag, ingen kan skälla på min bilförning att den är för långkörning, att den är för långsam någon mer gång. För då kan,
nej,
jag säga,
just, oh, just
att jag har ändå fått fortkörningsböter på autobahn. Det du!
Just det, just det, just det. Så du kan om du vill, du vill inte bara.
Nej, precis, precis.
Ja, oh, jäklar. Fortkörning, för det är inte obegränsad hastighet överallt, det är bara som man tror.
Tydligen. Jag har ingen aning.
För dig är det obegränsad hastighet, men inte för de andra. Gör det, gör det.
Ja, det är det. Ska vi köra igång?
Ja, vi rullar igång. Det här är Skolsverige. Podden som handlar om den svenska skolan. Med Karin Berg och Jakob Mölstam. Du, med räserfart kickar vi igång den här podcasten också.
Ja, det gör vi. Hur har veckan varit?
Veckan har varit sådan att jag har haft bara, hur mycket att göra som helst hela tiden. Och så bara, wow. Så plötsligt var veckan slut. Och man känner sig, aha, vart tog den här veckan vägen? Och samtidigt finns det en massa bra grejer som jag har fått gjort och lyckats prestera. Och, nej, men det har varit en bra vecka. Intensivt men bra. Jag ser fram emot lite återkoppling och sen att ta med en ny vecka. Det är någonstans jag.
Ja.
Hur har din vecka varit?
Jag har fått hund.
Just det. Hur går det med hunden? Hur går det med hunden?
Ja, jag vet inte riktigt. Han tittar på mig nu och funderar på vem jag är. Och jag funderar väldigt mycket på vem han är.
Just det. Man kan säga att den här hunden är inte vår största podcastfan hittills.
Nej. Inte alls. Han förstår inte alls meningen med att jag pratar till en maskin som han inte hör vad den svarar. Nej, alltså, jag vet ju inte detta. Det här är ju en väldigt ny bekantskap och en lite äldre hund som vi har fått överta av olika anledningar. Men ja, det är väldigt mycket jag inte kan om det här. Och
alltså shit, det är nu värld, vad spännande då. Att möta sin för sig bara, liksom, ja.
Ja,
ur ett lärande perspektiv så måste ju sådana utmaningar vara superintressanta.
Ja, men det är ju det. Och med tanke på att jag har ju tänkt hela veckan så här, för jag, alltså om någon hade sagt till mig för ett år sedan att, ja, Karin, du kommer ha hund nästa år vid den här tiden, så hade jag sagt att det kan du fet glömma.
Nej, inte.
För att någon hund är inte min, det är inte vad jag liksom, jag är inte så mycket hund kanske, människa. Nej, inte. Jag har inte liksom förstått det här med husdjur alls egentligen. Så. Men nu är det så att det här är verkligen som ett blankt blad, och jag började första kvällen med att jag hade tänkt en regel. I min säng är inte hunden, den regeln hade jag tänkt. Ja.
Det höll länge.
Nej, det gjorde det ju i 30 sekunder tror jag det höll. Sen var ju hunden i min säng. Och då började jag resonera med den, du vet, som man gör med elever. Men tyckte du det här blev så bra nu? Jag tänkte att vi inte skulle... Och hunden tittar på mig och sa Christian, alltså så där kan du ju inte hålla på. Du kan ju inte prata med hunden. Nej, men hur gör man då? Alltså... Ja, så att vi har det väldigt bra. Det roliga är att han har valt mig som så här familjens ledare, vilket gör det hela ännu mer. Så att jag har den här hunden vid mina fötter 24/7.
Men är du inte det då?
Jo, det är jag nog. Jag är ju matriarken i den här familjen av bland allt testosteron. Och det är väl fullständigt självklart att hunden är en pojke den med.
Ja, visst.
Så att, jo då. Så det är ju min vecka och min lärresa. Jag återkommer när jag har lärt mig något, för än så länge så vet jag inte riktigt.
Just det. Apropå lära sig saker, jag behöver din hjälp.
Ja.
Vad har du på temat ordvitsar? Go.
Ordvitsar? Hjälp!
Ja, jag håller på att ladda upp. Vi ska ha ordvitstävling på den lokala ideella fritidsgården som min kollega har startat och som jag är på honom att driva.
Ja.
Så jag behöver hitta lite bra ordvitsar. Vad har du?
Ja.
Men jag vill säga, fundera på det här, så pratar vi om det i slutet på podden. Är du med på det? Du får ett par minuter på dig att tänka.
Ja, okej. Tack. Ja, det var ju snällt.
Yes.
Okay.
Det är det som är på gång. Så fundera på det och så kan vi berätta mer om det sen.
Mm.
Och så dyker vi rätt in i veckans podcast-innehåll. Jag såg på Twitter från Marcus Larsson, skolinkvisition. Du vet, han som läser alla kommunbudgetar. Han delade en bild på början av en kommunbudget som är fantastisk. Lyssna på det här och fundera på vilken kommun det här är. Det är en välbevarad hemlighet, ungefär som ett svampställe. Men det finns en plats där allting möts. En plats där de oändliga slätterna av norra Europas bästa åkermark möter 32 kilometers sandstrand. Och därefter havet och horisonten. En plats där 42 små byar och 32 kyrkor möter ett myllrande stadsliv, näthandelsföretag och Sveriges näst största hamn. En plats där människor möts på riktigt, ansikte mot ansikte, över generationer, över gränser. Det är en välbevarad hemlighet, men det finns en plats där havet möter slätten och där det är nära till allt. Varsågod. Vilken kommun är det här och vad tror du att de har rökt på?
Nej men gud. Jag blir alldeles tyst. Är det någon... ja. Jag vet inte. Jag har svårt att gissa.
Den bärande gissningen här tror jag är Sveriges näst största hamn. Vilken kommun borde det vara?
Sveriges näst... Malmö? Kanske?
Nej, det är inte Malmö.
Nej, för det visste jag ju att det inte var. För att jag vet ju hur det låter i Malmö. Du.
Du får två gissningar till.
Får jag två gissningar till? Karlskrona.
Nej.
Hey. Och Göteborg har den Nordens största hamn, så det kan det ju inte vara.
Vad är det?
Nej. Västerås.
Nej. Det är Trelleborg.
Jaha.
Varsågod. Jag lämnar dig med en biten information. Vill man läsa den här texten igen så lägger jag en länk till Marcus tweet. Det är han som ska ha all cred. För att han hittade Sveriges kanske roligaste kommunbudgetinledning.
Ja.
Det är fint att det är någon som bryr sig om sånt. Jag gillar deras arbete väldigt mycket. Särskilt när de gör deras sådana grejer.
Ja, men det är ju ändå liksom lite... Ja. Ja.
Jo. Det finns ju ett sociala medie-geni i den grabben som gör att han delar sånt på fredag eftermiddagar. För man känner sig, ja, det är det här man vill veta om kommunbudget här på fredag eftermiddag. Vem är som är
ja, men samtidigt så vet jag ju inte. Det blir något mänskligt i det. Det finns ju någon som har skrivit den här kommunbudgeten.
Mm.
Han måste ju ändå ha drömt om att få skriva skriva mycket i sitt liv. Förstår du?
Och jag tror att det är en person som har vett att uppskatta en kommunbudget. Som tycker att det är ett helhetsdokument. Liksom. Inledningen på en kommunbudget betyder fan någonting för den här personen.
Ja, eller hur? Ja.
Mm. Det känns som att det hade varit någon sån typ anti-etablissemangs Trumpian-människa. Så de skriver alltid upp på ett vykort typ, för det ska vara så kort och så litet och så dumt som möjligt. Det är den exakta motsatsen. Det är en intellektuell person som har skrivit. Och som tror på det offentliga och som tror på kommunikation för att föra folk samman. Liksom.
Ja.
Mm.
Ja.
En liten golfapplåd.
Ja, men absolut.
Den anonyma kommuntjänsteman.
Ja.
Och så går vi vidare.
Ja, det gör vi.
Det finns inte mycket mer att säga om det.
Nej, absolut inte. Ja. Men ändå, jag är ändå lite stum av beundran av att man lägger ner liksom. Det är ju ändå lite fint på något sätt.
Ja, visst. Det är superfint.
Ja. Lite så här litterärt och så. Jag har också läst, jag har också varit litterär.
Oh, berätta.
Ja, jag har läst en bok. Det tycker jag är roligt. Jag tycker man ska läsa mycket böcker, för det tycker jag är roligt. Det är någon så här, en trätosten vi har här i den här familjen. Beroende på. Jag tycker det är för roligt, säger mina barn. Men det är väl en annan diskussion. Men jag har i alla fall läst en intressant bok i veckan som heter Den stora bubblan, hur tekniken formar vår världsbild, av Per Granqvist.
Vänta, säg det en gång till. Vad hette den titeln?
Den heter Den stora bubblan, hur tekniken formar vår världsbild.
Okej.
Och det är en ganska kort liten bok. Om man säger, den är inte speciellt lång och den tog väl kanske 2 timmar att läsa. Det är ingen liksom... Ingen bok som du behöver... Men den är ändå... Jag tänkte så här när jag läste den, att fan vad intressant det hade varit om vi alla i mitt lärarlag, eller ja, alla i min, på min skola faktiskt, plöjde den 2 timmar och så hade vi liksom ett seminarium eller ett samtal om den. För att det är ändå, den nosar på saker som vi behöver kunna och diskutera gällande demokrati och liksom... Det här med bubblor, filterbubblor och elektroniska fotavtryck och sådär.
Just det.
Och samtidigt så får man lära sig lite om det, vad kommer begreppet algoritmer ifrån och ja.
Shit, vad spännande. Så är det en bok som vi borde beställa?
Ja, men precis, och den är väldigt kort och lätt liksom. Så. Men en tankeväckande grej som jag tänkte lyfta är så här, lite fakta, lite siffror. Jag tänker att du gillar siffror, jag vet inte varför.
Jag gillar siffror jättemycket.
Eller hur? Ja. 2 miljarder människor använder Facebook av världens befolkning. 1,2 miljarder är inne på Facebook varje dag. Det är väldigt många, eller hur? Det är en sak. Men dessutom så äger ju då Facebook de 3 av de mest populära apparna som vi använder. Alltså WhatsApp, Messenger och Instagram. Men, och det här vet vi ju egentligen. Det är ju inget konstigt. Men det som författaren säger då är att aldrig tidigare i historien har så mycket makt att påverka människors världsbild varit så koncentrerad till en enskild organisation. Detta eftersom nyheter inte kommer via tv, radio och tidningar, utan via de här apparna då, eller de här sidorna. Och en aspekt av detta som man skulle kunna fundera lite på, tycker jag då, är att 1960 när man gjorde en undersökning kring om amerikanska föräldrar skulle bli missnöjda om sina barn valde att gifta sig med en person som inte tillhörde det partiet som familjen röstade på. Då. Och 1960 så sa 5% att de skulle bli missnöjda och bekymrade över detta. Vet du vad den siffran var 2010?
Mycket högre.
Väldigt mycket högre.
50%.
Vad sa du?
50%.
Nej, inte riktigt så högt. Men 30% 2010. Jag tänker mig att det är ännu högre idag. Alltså det är 8 år sedan. Men 2010 hade den andelen ökat till 30%. Då.
Alltså verkligen. Det är klart att det är så.
Och det går väldigt, väldigt brant då enligt detta. Och jag tänker ju att vi är liksom... mer benägna då att lyssna på det som bekräftar vår egen bild än att ta in nyheter, menar då författaren, att vi är mer numera benägna att bara lyssna på sånt som bekräftar oss istället för att lära nytt. Och det där är, alltså, det där påverkar ju oss på ett sätt som vi måste börja diskutera i skolan, tänker jag.
Just det.
Eller hur?
Ja, men det är klart att det gör. Det är klart att det påverkar oss mycket som helst. Och det där är en intressant fråga, för det säger nog så mycket om hela samhället överhuvudtaget. Och det är liksom så här, den polariseringen som finns, som man kan fundera på, så beror det på internet, beror det inte på internet och så. Jag såg en intressant intervju med den brittiska komikern Ricky Gervais. Det var att jag såg om så här, en intervju han gjorde med Skavlan för något år sedan. Eller några år sedan. Och det är intressant, för det har bara blivit värre. Så menar jag på att liksom, han har fått leva i Det är kanske 2017 eller 16 som jag säger att han har fått leva mänsklighetens 50 bästa år. Från 1965 till 2015. Det är liksom en period när vi pikade inom alla områden som går att mäta. Och att vi senare liksom har så här börjat flacka ut. Eller så här, vad som hänt de senaste åren är ganska oroväckande för vad gäller folks liksom syn på kommunikation och medborgarskap och medmänsklighet och liksom nationer och stater och så. För helt plötsligt har vi gått till att liksom, när vi fick möjlighet att gräva in oss i vår egen lilla bubbla och aldrig bli ifrågasatta utan ha rätten att hävda att liksom, jag har rätt att få säga jag tycker vad jag vill utan att bli ifrågasatt eller utan att bli bemött och jag behöver inte svara på det. Så. Vi har liksom byggt bubblor som är så starka. Jag vill inte prata om filterbubblor, men vi har liksom byggt liksom, inskärmar runt omkring oss. Så här, kupoler av glas mellan oss. Där vi bara har folk som håller med oss runt omkring. Där det inte alls är så att man behöver möta folk som andra åsikter där. Och det där är början på slutet till mänsklig civilisation liksom. Är hans argument.
Ja.
Och det är inte helt alltså det är dramatiskt, men det är nog inte helt osant liksom. Fattar vilken skada som kommer komma upp och som är en konsekvens av det. Hela Trump-regimen är en konsekvens av att för många människor har liksom inte behövt ifrågasätta sina värderingar så.
Ja, men absolut, alltså, liksom,
har
är det så?
Alla möjliga olika politiska initiativ som är väldigt 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 ensidiga.
Ja.
Åt alla möjliga håll. Jag läste en intressant artikel idag i var på LinkedIn eller någon som skrev ett bloggpost på engelska om journalistik i Sverige. Och ett förslag som kom från 2016. En utredare som satte tillsattes 2016 som har börjat leverera nu. Som handlar om så här, borde man stärka villkor eller skyddet för svensk nationell säkerhet liksom, på bekostnad av yttrandefrihet och tryckfrihet och pressfrihet och så. De har kommit fram till att tryckfrihet och yttrandefrihet är viktigt, men att om man anskaffar eller röjer information som kan skada Sveriges samarbete med andra länder eller internationella organisationer så kan det vara straffbart med fängelse upp till 4 år i förslaget.
Oj!
Vilket i princip innebär att om det kallas utlandsspionage ska du titta på det. Det budskapet är liksom att om du avslöjar saker som är pinsamma för staten om du för exempel avslöjar, men det är det handlar om, om du avslöjar liksom saker som är så här missförhållanden i ett EU- i ett EU-projekt eller ett FN-projekt eller så, eller om du liksom så här, Sverige och Saudiarabien ska bygga vapenfabriker och så, om du håller på med sånt så kan du få fängelse efter 4 års tid. Det är ett förslag som ligger seriöst, för att det är så många människor som har kommit hela vägen fram för att man har liksom inte behövt möta kritik eller så.
Oj.
Det är ett sidospår, det är en utredare, det är liksom en offentlig apparat. Alla medborgare går igenom samma sak. Och så. Men bara för en massa människor som tänker massa sjuka saker. Och som föreslår massa sjuka saker. Och det är ingen som tvingas, så här, de tvingas aldrig möta folk som säger stopp, vad fan sysslar du med? Vi är skyldiga varandra att hela tiden ha människor som är sådana.
Ja, men, och
vi är skyldiga att vara de människorna för varandra oavsett vad vi tycker och tänker. För att vi tänker smartare om vi har folk runt omkring oss som inte automatiskt håller med. Det måste ju vara så.
Ja, men det gör vi ju absolut. Och det här att säga ja, vad bra, åh, vad fint, hej och vi applåderar. Det är ju lite farligt. Samtidigt som jag vill ändå liksom vända mig lite emot det här att jordens undergång, det har vi ju historiens full av domedagsprofetior. Den senaste var att jorden gick under 1976. Jag vet inte, vi har levt sedan dess och
nej, men det kanske inte är fysiskt undergång så mycket som att liksom, mycket av den positiva samhällsutvecklingen som vi sett över hela världen de senaste 100 åren.
Eller hur?
Alltså, det skulle ifrågasättas om det var så att man inte liksom hade kvar grundläggande liksom, mänskliga fri- och rättigheter. Så.
Nej, men absolut. Men samtidigt så känner jag, alltså det jag tänker är ju att vi måste verkligen börja, eftersom vi är så sena på bollen, den här tekniken rusade liksom före och vi, alltså jag tänker när tvn kom så var vi ju väldigt snabba med här i Sverige i alla fall att säga okej, nej men vi gör det här till public service, vi gör det här liksom, vi har koll på det här så att vi liksom funderar på hur det här ska utvecklas och så blev det väldigt, väldigt försiktigt för man förstod liksom kraften i tvn på ett helt annat sätt än vad man förstod kraften i internet. Och det tänker jag är någonting som vi behöver ta kommando över nu och göra tillbaka till att det här blir en mänsk. Alltså, för det är lurigt när allt kommer. Jag tror inte så många tänker på att alla får information på samma sätt idag fast liksom det sorterar sig på det sättet. Jag tror inte att vi tänker på det sättet som vi borde göra.
Nej, visst. Det är absolut så att folk borde fundera på det mycket mer.
Ja.
Och det är en jätteintressant bok. Jag blev väldigt peppad att läsa den här boken. Apropå den här liksom, känslan av att tekniken kan gå i skogen och du får se vad som händer och vi är sena på bollar och så.
Ja.
Så är det en fantastisk upplevelse häromdagen. Där vi hade... Det var i 8 mars hade vi Geek Girl Mini träff 2 i Partille.
Ja, just det.
Det här fenomenet har jag berättat om det förut. Ja.
Geek Girl Mini, jag har hört i alla fall. Jag vet inte om vi har pratat om det i podden.
Man samlar liksom, vi gör öppen verksamhet i vårt makerspace. Öppet för vem som helst så man kan komma och testa. Och så har vi liksom lite uppstyrd verksamhet en gång i månaden för bara tjejer. I typ låg och mellan större ålder så.
Okej.
Och så är poängen att liksom, när de får träffas och utforska själv utan att det är några killar som är där stör, så kan de få liksom bemästra saker själv. De kan få testa saker själv och de kan få liksom göra det till sitt på ett annat sätt eller så.
Okay.
Mm. Och vad som händer är någonstans att, eller vad min teori är att liksom, eller erfarenhet är så, är att det sitter en massa tjejer runt omkring som är superintresserade, men de får inte utlopp för det i sin naturliga liksom miljö med kompisar runt omkring och så, medan liksom killar pratar dataspel med kompisar för att det är en grej man ska göra. Man förväntas göra, man tillåts göra det sätt naturligt samtalsområde. Och då när det finns massa tjejer runt omkring som är intresserade av samma sak, så kommer man inte fram till dem på skolgården eller klassrummet eller så, för att det är inte dem man är naturligt kompis med. Och är man inte kompisar med dem så pratar man inte om den grejen. För man ingår inte i det gänget, förstår du?
Ja, förstår precis.
Så när man sammanför de här personerna så blir de så här, va, finns det andra som jag? Och då händer någonting coolt.
Uh-huh.
Så vi hade andra träffen om det i häromdagen, 8 mars. Och så har vi bjudit in, det var typ 20 tjejer från 7 till 12 liksom. Så.
Uh-huh.
Och vi har förberett ett olika stationer för robotprogrammering som vi har förberett och jag har tagit på mig att styra upp en av de mest avancerade varianterna som vi hade. För vi har köpt in Lego-robotar som vi känner att vi måste komma igång och börja använda de här. Vi måste liksom så.
Uh-huh.
Så jag har lagt den här veckan säkert 7-8 timmar på att liksom sortera Lego-lådor och liksom bygga om robotar och hitta på uppdrag. Och liksom, jag har lagt ordentligt med tid på att förbereda liksom de här grejerna.
Uh-huh.
Eftermiddagstid, kvällstid, morgontid så för att liksom få klart det. Uh-huh. Och så nu kommer vi dit och de får välja så. Så av de här 20 deltagarna så är det en som väljer den här Lego-robotstationen. Och först kommer man känna såhär, vad det här värt det? Men det kommer vara värt det på långsikt. Och då är vår analys såhär, vi har hittat lite olika grejer, några som passar för de yngre, några passar för de äldre. Det är den absolut yngsta deltagaren. Som bara, jag ska hålla på med de här verkar balla. Och jag känner såhär, ja visst, men jag är bekväm med det, jag kan förklara det för den som är 7, liksom, det är inga problem. Och så sätter vi igång och hon bara tog över totalt. Och bara fattade direkt och bara bemästrade liksom så här. Relativt komplicerade liksom blockprogrammeringssystem så. För hur den ska köra, så den kan köra slalom, börja testa lite olika vinklar och tider och grader och liksom krafter och så, för att få till det att funka så. Och jag är bara så super super engagerad. Och det var ascoolt att se liksom den här processen. Hon bara vände på ner på allt från så här, vad är tjejer intresserad av, vad killar intresserad av, vad är det, vad passar yngre, vad passar äldre och så. Och bara kör på i 150 km/h utan att bry sig ett skit liksom. Och efter ett tag så ser hon till mig själv så här, och jag är bara 7. Och sen så här, wow. Och så började vi prata så här, vilken skola går du på? Jag går på den här skolan. Jaha, så du går i ettan då? Ja, annars skulle jag gå om jag är 7. Man bara, ja, jag hör dig. Det är fan stenhårt. Det är liksom, kommer du ihåg de här liksom, boken om som blir film? Han, Stig Larsson, vet han?
Du kommer ihåg, The Girl with the Dragon Tattoo, men som hatar kvinnor.
Precis. Den här tjejen som är bara stenhård datahackerbrud. Det är den här tjejen fast 7 år gammal. Och jag känner så här, om vi bara ger plats för såna barn att få testa på såna här grejer och få blomma och bara inte stå i vägen utan bara ge dem de förutsättningar de behöver för att komma fram. Då finns det ingenting som inte kommer kunna förändras i en generation.
Nej.
Det finns helt omöjligt att liksom en sån person växer upp och blir en grå person som alla andra, som man inte gör någon skillnad till.
Nej.
Så där tänker jag att det finns ändå hopp för det här. Även om vi känner sig, fan vi är lite senare på banan. Fattar hur många människor som kommer vara precis efter, som inte för en sekund är senare på banan.
Eller hur?
Som det ingår i en lågstadie liksom värld av att växa upp. Att få bemästra ganska avancerad robotprogrammering. Då tänker jag någonstans, inte ganska avancerad, men inte den allra enklaste i alla fall.
Nej.
Då tänker jag att det finns förutsättningar för att det här kommer att gå bra sen.
Eller hur? Heja unga människor!
Just det.
Det tycker jag att vi hejar för lite.
Ja, absolut. Vi borde göra det mycket mer.
Ja.
Men du ville prata om någonting om elever som checkar ut, ser du?
Ja, men eller hur? Jag skulle ju säga det, att apropå heja på unga människor. Jag har ju nu lärarstudenter hos mig. Det tror jag jag har sagt. Jag har haft dem några veckor nu. Och det är ju så roligt när man undervisar ur ett metaperspektiv, att jag undervisar lärare som ska undervisa mina elever. Alltså det är ju... Liksom, och då får man ju verkligen titta på sin egen verksamhet väldigt noga, och sin egen liksom, hur det funkar. Man sitter ju hela tiden bredvid och studerar andra saker liksom, än vad man brukar göra. Och en utav mina studenter har nu då en årskurs 3 som ska ta studenten då 31 maj. Men de tycker ju redan nu att de är klara. Så de har ju rent mentalt checkat ut. Det är som frånvaron är enorm och engagemanget är noll. Och det är som, det är liksom ingen geist i dem överhuvudtaget. Och det är ju ett jättestort problem, för vi har ju ändå 2 månader minst kvar av kursinnehåll.
Just det. Men hur funkar det där i Göteborg kontra min fördom om Stockholm är liksom att de har schemalagt för att checka ut det typ snart. Aha. För studentpåtagningar och fester och fan och sånt.
Ja, nej.
Är det inte så liksom att det är massa aktiviteter, utan liksom när är det liksom programmet tar slut, om jag tänker?
Nej, men alltså vi brukar ju tänka att det blir inte så mycket vettigt gjort efter påsk.
just det, men det är ändå så pass.
Men inte, alltså, fast samtidigt så, alltså inte så mycket vettigt. Det betyder ju inte att man kan checka ut liksom innan sportlovet, för det är ju det som har hänt här nu då. alltså man tycker liksom att nej, jag ibland blir jag sån här, eller idag när jag blev väldigt, väldigt frustrerad på dem, så kände jag så här: vad tror vi om att vi har avslutningsprov som så här studentexamen, när ni måste plugga skiten ur er så att ni är värda att stå där på trappan? För idag har jag sagt till flera elever att det kommer ju inte bli kul för er när ni står här på trappan och har tagit studenten och så fick ni F i svenska för ni var dumma i huvudet just nu. Alltså på riktigt, alltså skärp er. Och vadå, ska jag F i svenska? Men jag vill inte F. Nej, men då kanske du ska göra det som är uppgiften då. Kanske.
Det är en ny tolkning av så här formativ bedömning. Du är dum i huvudet nu. Det ger dig F sen.
Jag sa väl kanske
nej,
inte
jag fattar,
det.
Nej, jag förstår att du inte sa det.
Men jag sa inte så. Men jag menar
liksom... Man behöver vara tydlig med liksom konsekvenser av vad som händer. Jag förstår den grejen. Och det med att kämpa emot med elever som checkar ut, särskilt när grupper checkar ut.
Ja.
Det är helt omöjligt. Jag har sett liksom andra klasser som har checkat ut 8-åringar. Jag har sett 9-åringar, 11-åringar, 12-åringar. Så fort man kommer till skolbyte så bara... Nej. Du vet, liksom, det är något som händer. Det har inget i mål. Det är bara mänskligt. Liksom. Man bara tacklar av. Att slutet på hela skolsystemet... Det är som alla gånger man har haft energiska elever som har liksom längtat till det, som har varit peppade eller som har liksom, vet så här och så. Så det känns som att liksom det får man betala med i efterhand. Det är bara på krita som man får den positiva energin. För allt det kommer ju tillbaka på slutet. Liksom. Det är som att man måste balansera checkboken. Och så visar det sig att du har liksom en restskatt som på en karmanivå någonstans. Är du med?
Ja, men jag förstår.
Så jag uppskattar att du tar den bollen för alla oss andra. För jag kan verkligen förstå den grejen. Och liksom ser man hur hela skolsystemet. Någon som har gått i vadå? Är man 19 år gammal och man har gått i skolsystemet sen man var typ 1-2.
Ja.
Det är klart att liksom möjligheten, tanken på att så här, om ett halvår behöver jag inte göra något av det längre. Om 3-4 månader behöver jag inte göra något av det längre. Om 2 månader behöver jag inte göra det. Om 100 dagar behöver jag inte göra det. Det finns ju så många liksom incitament till att balla ur.
Ja, för samtidigt så tänker jag så här, om 100 dagar behöver du inte göra det här längre. Nu kör vi de sista 100 dagarna då.
Ja, men det där är ett vuxenperspektiv av Guds nåde.
Ja, det får du ändå tänka vet jag väl. Men sen är det ju så här, det finns ju någonting i det, för att det blir ju någon slags grupptryck i det. För att det är ju inte så att alla grupper bara checkar, alltså det checkas ju ut mer eller mindre. Just nu har jag en grupp som, alltså det här opsykologiska, att de hade sina slutproduktioner innan sportlovet, alltså de är teaterelever. Så de hade sina slutproduktioner först. Och då blir det ju någon slags psykologi, ja, nu är vi klara med dem. Och så släpper vi allt. Ja,
då är man klar med programmet. Då är man klar med utbildningen. Ja. Det är det man också tänker. Man borde ha det sist.
Ja, man borde ha haft det liksom i augusti helst. Så att...
Eller så har man det typ i maj. Alltså på riktigt, ja. När man ändå är färdig med betygssättning. När man ändå vill ha tid att betygssätta, då kan man få liksom en hel veckor av bara drama loss då.
Ja, men precis. Det är ju det som de får betyg i, så att det går ju inte.
Ja, men de får betyg i det också. Ja. Men det är ju inte allt.
Nej. Nej, jag vet inte. Jag känner mig väldigt, 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 väldigt frustrerad för tillfället. Och det handlar ju inte... Det här är ju... för att det är ju, saken är ju den att det är så fruktansvärt onödigt att man ska missa massa saker och så liksom behöva komma tillbaka och tenta av det till hösten liksom.
Just det, just det.
För det är ju det som händer om man checkar ut nu. Och ja, men vi
om
har
man
börjat...
checkar ut för hårt, om man checkar ut för mycket så är det absolut...
Ja, och vi har börjat faktiskt, jag och en kollega som har hand... Alltså att faktiskt börjat på ett helt nytt sätt. Att vi faktiskt är väldigt, väldigt tydliga. Extremt tydliga. För vi tröttnade liksom istället för att landa in, ja men det är jobbigt nu och du är stressad och så. Och det förstår jag, men det kommer att leda till detta.
Det,
alltså, och i varje mening säger vi det. För att just för att någonstans, ja, jag hör vad du säger, men vi kan
Men det är jätterätt att tänka så naturligtvis. För att i slutändan så är det ju ändå så här liksom, det spelar ingen roll hur bra du är liksom under hela loppet, om du ser kast på spurta, så funkar det ju. Det kan vi se liksom från OS, det kan vi se från överallt annars. Så på det sättet tror jag ändå att det är ganska självklart att vi behöver lära elever att hålla i även på slutet. Man gör det med tjänst, även om det är så jävla svårt att hålla i dem. Alltså så. Jo, och det jag känner sig, om man gör det på dåligt sätt, om man misslyckas med det, vad man riskerar är ju liksom ens relation till eleverna på slutet.
Ja.
Och om man behöver relationer i tiden man undervisar dem, så tror man behöver relationer med dem när man säger hej då. För att få vara med och forma deras minnen av vad de har med sig efteråt.
Ja.
Och det är något flummigt som fasen, men jag tror den är jättemycket på det.
Mm.
Skillnaden mellan en elev som går ut gymnasiet känner så här, jag är så jävla bra lärare på gymnasiet, jag har bra tid, jag har bra grejer. Och vad den personen tar med sig kom till den person som känner, fuck this shit, jag kommer aldrig sätta min fot här igen, jag bryr mig inte om de här människorna, nu drar jag, nu börjar jag mitt liv istället. Alltså det, vad de två människorna har för förutsättningar att liksom förvalta det de har fått lära sig och så. Det tror jag inte alls att liksom sticka under under mattan.
Nej.
Så jag tror att det är ändå viktigt att vi lämnar våra elever med en positiv relation och liksom så här förutsättningar att ens minnen ska få landa väl. Men kan man göra det på bekostnad av att inte få tvinga dem att hålla i? Nej, det kan man inte.
Nej, men och det här är en balansgång som är jättesvår och som man som och jag tycker den är svår faktiskt på riktigt, för att det är ju det här och hur man kan undvika det, att de kommer att de hela tiden.
Men borde inte finnas någon som har forskat på det?
Ja, jag vet inte.
Borde inte finnas någon vettig människa som har liksom kollat på det, som kan hjälpa oss att förklara hur det här funkar? Det är klart det måste göra.
Ja. Men man kan ju inte riktigt googla på checka ut, för då får du liksom lära dig att checka ut på hotell.
Men du vet vad vi gör? Vi tar nytta av vårt nätverk och så bara crowdsourcar vi den. Kära lyssnare, om ni har någon i er närhet som vet någonting om det här, som på riktigt vet någonting, inte ens som killgissar utan som på riktigt vet, hör av er till oss. Så kan vi prata mer om det, för vi vill gärna veta mer. För vår egen skull och också för podden.
Eller hur?
Jag tror att det är ett bra budskap.
Det är det. Det är det. Och nu så tackar vi för idag, tycker jag.
Det gör vi. Ja. Tack för att ni var med oss. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det gott,
hej! Hej!
Pass. Stoppa ingen. Vi rullar tillbaka. Vi har ju glömt det viktigaste av allt i det här avsnittet. Ordvitsar, Karin. Vad har du på det?
Jag hade ju hoppats att du skulle glömma det ju.
Nej, det är inte. Men jag kan börja för att sätta ribban. Ja. Med. Vad heter Sveriges tröttaste människa?
Va? Trötter? Jag vet inte, nej.
Jesper.
Men slipp.
Varsågod.
Jag kan ju bara sån här, vad blir man om man äter en glödlampa?
Sådana, men det är bra. De har du också.
Vad blir man då?
Man blir lös i magen.
Eller hur?
En annan favorit som jag funderar på till ikväll. Vet du varför ingen människa vill bli brandman?
Ja, för ingen människa vill bli brandman.
Ingen vettig människa vill bli brandman idag. Alltså ingen människa vill bli det sämsta jobbet.
Jag har ingen aning.
De har så dåligt betalt. De är för lågavlönade. Aha.
Va?
låg avlönade.
Nej men gud!
Varsågod.
I vilket land gör man värnplikt flest gånger?
Värnplikt?
Ja.
Ingen aning.
I armén igen.
Den måste jag ju ta. Vad jag ska sno den till ikväll. Det är ju skitroligt. Alltså Balkanhumor är ändå den bästa sortens humor. Det har jag alltid sagt. Och med det avslutar vi podden på riktigt. Tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka nästa vecka. Det är ni också. Ha det gott. Tack.
Hej. Det här är Skolsverige. Jakob Mölstam.